Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Upp och hoppa, det är söndag morgon. Dilemma är här fram till klockan 11. God morgon, panelen!
God morgon!
God morgon! God morgon!
Det är den 28 februari. Vi löser dina problem, eller panelen gör ju det, för ni skriver in dem på dilemmatmixmegapol.se och sen så läser jag upp dem och sen så löser panelen er biff.
Mm. Men du dem. Hjälper till lite faktiskt.
Lite grann lite ibland. Grann. Ja, lite grann ibland. Men ni är framförallt här. Käcka, tjusiga och kärnfulla i sina resonemang, måste jag säga. Mm. Thomas Järvheden, ja. Stand-up-komiker och artist. Välkommen hit denna söndag morgon.
Tack så mycket.
Josefin Crafoord, välkommen hit.
Tack.
Alltid radiolegend, alltid media-ikon och podcaststjärna.
Yes, boss. Ah, okay.
Och Kjell Eriksson har vi också här som kallar sig chef för media-mogul, trots att han aldrig ägt någonting, det vill säga i sitt liv. Eller du har inte ägt någon radiokanal i alla fall.
Nej, inte vad jag vet. Nej.
Men du är en stor mediepersonlighet.
Han äger ju sin mors pärleport, fick vi reda på igår.
Det redde vi ut igår, ja. Kan du förklara lite grann hur du kan äga din mors pärleport?
Ja, men för det är ju jag som har öppnat.
Nej, säger producenten, så vi släpper den. Okay. Ja, pärleport är alltså ett ord för någonting annat. Vi ska inte gå in och grotta i det.
Oj,
förlåt, så här dags.
Så går i kyrkan.
Precis.
Men jag kom ju på en rolig sak igår i alla fall. Mm. Det var ju att om det nu kallas för porten, det där på kvinnan, då kan ju motsvarigheten till att män kan olla någon, så kan ju kvinnor porta någon.
Det
hann vi inte säga i radio igår, men det var roligt.
På tal om det, så Oscarsgalan ikväll.
Så flott, så
ska
flott.
Ska ni se den?
Ja, jag är inte nominerad, jag tänker inte kolla.
Nej. Sitter ni uppe på nätten och kollar på Oscarsgalan?
Jag tycker man får ju alltid ett så bra sammandrag.
Jag har ju hört att han, den här snubben som leder Chris Rock, han är ju rolig och han har tydligen gjort om hela manuset. Så att ja, på eget bevåg lite så här i sista sluttampen. Alltså jag tror att det kan bli spännande.
Det tror jag också. Alltså monologen, alltså inledningsmonologen kan bli väldigt spännande.
Ska du kolla?
Absolut, jag sitter uppe på varenda natt i Oscarsgalan.
Gör det?
Absolut. Men den här morgonen så ska jag ägna mig åt att läsa lyssnarnas brev. Vi börjar med Annikas om en liten stund. Hon vill bjuda sin farfar på hennes bröllop. Hon vill inte bjuda sin farfar på hennes bröllop.
Det var lite mer
spännande, för det andra lät sådär, nja. Men nu är det ju så att Annika vill inte bjuda sin farfar på hennes bröllop. Vad farfar tycker jag? Det ska vi strax få reda på. Ett brev ifrån Annika. Jag heter Annika och har tillsammans med min sambo börjat prata om bröllop. Jag har en farbror, inte farfar, jag inte vill bjuda. Han har inte velat träffa mig på många år och har pratat skit om mig och min mamma bakom vår rygg. Min mamma och pappa är separerade, ska jag säga. Han är dessutom en person med främlingsfientliga åsikter och jag känner inget behov av att ha honom i mitt liv. Men jag och min sambo vill gifta oss i den stad där han bor och jag vet att min farmor kommer gå i taket och ifrågasätta oss väldigt mycket om vi inte bjuder honom alltså. För vi är ju trots allt släkt, säger hon. Jag kommer bjuda mina kusiner och deras mamma, alltså farbroderns ex, för vi har en fin kontakt. Jag vet inte hur jag ska berätta för min farmor att vi inte vill ha ett av hennes barn där. Kan jag strunta i att bjuda min farbror på mitt bröllop trots att farmor kommer att bli förkrossad? Vad säger Kjell Eriksson?
Ja, det här är ju ett dilemma, det hör man ju. Lite klurigt. Nej, men alltså,
vill du ha paus så tar vi kaffe.
Nej, men jag ska få ett svar snabbt här nu. Jag är lite mesig faktiskt. Så att jag hade ju själv då i det här fallet liksom då på något sätt luskat lite grann vad den här farbrorn, ja, vad gör du på lördagen den liksom, du vet, 23 augusti eller vad nu kan vara för datum. Så här, ja, nej, då är jag hemma, det är det, ja, just det. Så, men sen då ska du till Grekland, va? Ja, sen åka till Grekland, perfekt. Och då har bröllopet, man liksom, du vet, man ordnar bröllopet när man vet att han inte är där. Så har man det problemet löst,
vilket,
så att säga. Ja.
Vilket arbete.
Ja, det är ett jättearbete, men det är typiskt.
Ni är jättebra på att skapa enorma arbeten kring att för att undvika konflikter.
Ja.
För att undvika vara rak. Vad säger du, Krasa?
Nej, alltså precis. Varför ska man göra det? Här är det ju väldigt tydligt varför hon inte vill ha sin farbror där.
Ja, precis. Han kanske kommer i någon slags Hitler-uniform.
Men det vet man ju inte. Men jag tycker, därför kan man också vara tydlig med att han inte är bjuden. Jag tycker inte det är några problem. Och det är lite det här med farmor, var det, va?
Farmor, ja.
Farmor.
Det är ett av hennes
barn. Att det kan vara känsligt för henne. Men i det här fallet så tycker jag, med anledningarna till att han är så, han verkar jävligt oskön, så tycker jag att det, då får farmor stå ut med det.
Men så att säga, osköna bara gäster finns det väl alltid på ett
jo, bara, fast det här är ju verkligen...
Du brukar väl alltid vara the more the merrier?
Jag vet, hänt med jo, dig? Fast det här, jag tycker inte om att han liksom, dels har han, dels är han främlingsfientlig, dels har han varit oskön och snackat skit om henne och mamman och jag tycker han verkar vara en så här, en skitstövel. Jag tycker inte. Nej, men han är inte, det är bara skit i objudan. Jag tror inte ens att han kanske vill komma, så det spelar ingen roll.
Tack. Ja, vad säger du?
Ja, den som är fri från synd kastar första stenen, säger jag. Alltså, han har snackat skit om sin, vad blir det, svägerska. Vem fan har inte gjort det? Ja, det också. Herregud.
Och mamma.
Jag älskar mina syskon och de älskar mig, men det är klart vi snackar skit om varann ibland. Det gör man. Det är inget konstigt.
Jo, fast det här är ju inte kärleksfullt skit.
Och att det här med folk kan alla folk för främlingsfientliga. Jag tyckte hon sa så här, han har dessutom uttryckt vissa främlingsfientliga åsikter. Det kan ju också vara väldigt glidande idag. Idag vågar man inte ens vara centerpartist utan att bli liksom fasciststämplad. Så jag tror att hon har gjort en hön av en fjäder. Han är lite oskön, ja, men som Anders sa, vilket bröllop har inte någon oskön gäst? Sätt han vid sämsta bordet. Låt, så jag tycker... Herregud, tänk om man var liksom kurd och bara, nej, en av våra släktingar är oskön. Det finns 19 farbröder där. Det är min fördom om kurd i alla fall, de jag känner. Det var fullt med släktingar. En del gillar man, en del orkar man knappt med. Men det är bröllop, låt dem komma och sen är det över. Jag tycker det.
Det var starkt. Stark öppning för Järveden. Jag är nästan
tänk
i chock.
Tänk om man var kurd. Den
ja,
var rolig.
Ja, men herregud, jag känner många kurder. Det är många släktingar där.
Ja, men han är en oskön person och han har konstiga åsikter och hit och dit. Och så vidare. Men varför inte bjuda en sån person på bröllop? Det är ändå ett bröllop.
Därför att hon gillar inte honom. Hon gillar inte honom.
Måste hon hänga upp sig på honom?
En sak när en människa har problem och kanske, låt säga alkoholproblem eller något som kan ställa till det. Man gillar personen men man blir orolig för att han har problem. Då tycker jag så här, nej men bjud in ändå. Psykisk sjuk eller vad som helst. Men när någon är oskön, snackar skit och är främlingsfientlig, nej tack,
ja, men oskön, det där är Stockholmsuttrycket. Vad är det?
Ja, men det är ju
vad
det.
Är oskön?
Han är inte exakt som jag.
Han är inte som jag, han har inte skägg och äter grillad spädget.
Han är ju inte sjuk. Hon tycker det är hon som ska gifta sig och han är inte schysst. Varför ska han komma?
Okej. Kjell Eriksson, vad säger du?
Ja, kolla om han kanske är bort just någon lördag. Men det känns ju som att såna här dilemma är ganska vanliga. Att man kanske skulle börja med flera bröllop. Att det får bli en ny trend.
Okej, okay. Ett med farbror.
Ja, utan. Ett med ett utan. Ska,
okay. Ett med bara honom.
Men det känns lite olikt. Det är Josefin att vara den som utesluter någon. Du brukar säga ibland ju så här, men vadå? Sen hamnar de bredvid varandra, sen är det ett par glas vin och så kommer de bara överens, det blir rolig fest och sådär.
Jo, jag vet.
Det är lite face-off att ni har bytt personlighet då.
Jag är inte helt oäven. Alltså, jag är beredd att ändra mig om ni tjatar lite till.
Okej, okay, då tjatar vi lite till då. Ändrar du det nu?
Och det är också bra, om nu han kommer med någon främlingsfientlig kommentar där, vilken härlig diskussion runt bordet, för då kan ju alla andra ta och bemöta det, va? Är inte det bra?
Okay, måste börja sjunga hostvis eller något sånt.
Så här då, det här är sista chansen. Sista chansen för honom.
Ja, han får inte komma på begravningen annars.
Nej, okay.
Josefin, du verkligen går upp i det, precis som att du liksom vänder till honom när du säger så. Får höra en gång till.
Det är sista chansen för dig. Ja.
Tack. Här kommer Mona med ett brev. Hejsan, hejsan, dilemmapanelen. Jag träffar en man sedan ett par månader tillbaka. Vi träffades på en dejtingsida på nätet. Nu upptäckte jag att han fortfarande är på samma dejtingsida dagligen. När jag konfronterade honom med det så blev han sur och anklagade mig för att vara svartsjuk. Är jag överkänslig, som han säger? Eller kan jag kräva att han inte är inne på någon dejtingsida nu när vi har träffats i några månader, undrar Mona. Vad säger Jossan om detta?
Ja, det tycker jag.
Hon kan kräva att han inte är inne och...
Det tycker jag. Det är inte ens att... Alltså det är jättekonstigt. Varför är han kvar där på sidan om de har dejtat och liksom funnit varann? Alltså, då får han ju säga... I så fall måste han ju förklara. Nej, men... Jag letar efter någon bättre. Du var första bästa, men jag letar efter någon bättre. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt. Mm. Jag tycker inte alls att det är okej.
Okay. Han kanske vill ha en plan B.
Ja, det låter så. Och, så hon kanske måste göra sig beredd på att dra öronen åt sig, så att säga. Kanske själv gå in på en dejtingsida då för att så att säga, väga upp det hela. Men
hon har ju träffat den rätta, men han är inte säker på att han har träffat den rätta.
Nej, om det är så är, då är det ju inte bra liksom.
Nej, okej. Okay. Men, men jag minns det hela rätt, så alltså, är du lite grann för att man kan hålla lite många bollar i luften?
Multitaska på men det tycker jag, så länge det inte är satt i sten att man är ihop.
Det verkar inte som han har satt i sten i alla fall.
Nej. Och det är just därför, om hon nu känner att hon är, tycker att det känns som det, så måste de ju prata om det.
Okej. Okay. Ja, vad säger du?
Ja, gränsen går ju när man har tagit snacket. Men nu lyfter hon ju upp frågan, alltså, så avfärdar han det på ett ganska otrevligt sätt, tycker jag. Det är konstigt. De är inte klara med sitt samtal, det kan vi genom sånt. Och jag vet inte om hon vill mer än honom, men om hon också tycker det är skönt att bara dejta lite, ja, men då är ju, står ju dörren öppen för henne också att få parallelldejta. Det är som mina gamla polare brukade säga på den tiden vi var singlar. Det är inte fel att ha många i pipen, sa de. Många hästar i stallet.
Men
en vacker dag så kanske man satsar på en häst, och då är det ju bra om man är överens, va?
Kjell Eriksson, vad säger du?
Det låter lite samma syndrom, de som sitter och håller på Hemnet, att de köper en bostad och likförbannat sitter de och kollar på nya bostäder hela tiden.
det är lite
missbruksbeteende liksom. Och kolla här, vad sjöglimt här, och herregud, och möblerbar hall, och
vilken bostaden blir ledsen.
Nej, det är bostadsporn.
Ja, men det blir ju samma grej.
Man blir värre och värre bostäder.
Ja, och kolla här och bara 2 miljoner. Men jag tycker man måste nästan kunna stänga ner det här på något sätt, för det blir ju lite störande faktiskt. Det blir ju om man sitter där och kollar på nya objekt, så att säga, hela tiden.
Är det bara jag som tycker att det finns något liksom litet kontrollbehov av henne också? Hon säger ändå så, kan jag kräva att han är inne på någon dejtsida? Det är klart att hon kan.
Men kräva att han inte ska... Att han inte är inne på någon dejtsida.
Det är klart att hon kan försöka göra det. Ja. Och då får hon ju svart på vitt.
Ja, det blir någon slags ultimatum.
Jag tycker inte du ska vara inne på dejtsidan när vi träffas. Och om du inte kan göra det, så sticker jag. Och då måste hon någonstans acceptera det. Egentligen kan hon väl kräva.
Ja, men det var ju det jag sa.
Ja, du tyckte det. Men jag var inte med på det.
Jo, det var väl bara det att de behöver ta snacket om vad är de i sin relation. För han kanske menar på att hon kan också dejta andra. Och det kanske hon också tycker. Men bara de är överens om vad som gäller.
Okej. Kjell, sista ordet.
Jag tycker, när du har hittat objektet, så håll det fast vid det. Håll inte på att leta efter
Är du fortfarande inne på Hemnet nu?
Ja. Nej, men det är ju livsfarligt att man har köpt någonting, att man ska liksom...
Ja, men du pratar ju för fan inte om Hemnet. Vi pratar om den här.
Alltså,
för Kjell är det samma sak. Det är samma sak.
Det är samma sak. Nej, men jag menar att det är ju inget bra om man hittar... Vet, det är som när man har köpt en bil.
Ja. Och så, varför ska du göra liksom liknande saker?
Det är för att alla ska förstå.
Ja, men vi förstår alldeles utmärkt. Det här med dejtingsida. Någon som är ute på dejtingsida som någon annan tycker inte ska vara ute på dig sedan, får ni ihop med honom.
Fasen, det är billigare där borta. Helskotta också skulle... Nej, stäng ner. Så säger jag. Stäng ner.
Jag lyssnar inte på Kjell här nu, för du slutar nu med att du har köpt en bostadsrätt för 3 miljoner någonstans. Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter John. Jag är 51 år och hänger ihop med ett gammalt macho-grabbgäng. Idag är det bara jag som fortfarande är gift. De andra är singlar. För ett år sedan åkte hela gänget till Amsterdam. Att det blev mycket dricka behöver jag inte tala om. Framåt natten befann jag mig någonstans mellan förgiftad sömn och koma. När jag vaknade kände jag en lätt stickande värk i snoppen. Mina så kallade kompisar hade under småtimmarna släpat in mig på en tatueringsstudio. Att vakna upp och hitta en svidande tatuering på snoppen var det sista jag önskade mig. Nej. Visserligen har min fru och jag inte sex längre, men jag insåg att det i alla fall skulle bli svårt att dölja eländet i längden. Det tog inte mer än en månad innan hon upptäckte tatueringen och förfasad frågade mig om jag blivit homosexuell.
Va?
Vad har de tatuerat då?
Nej, svarade jag. Varför skulle jag blivit det? Du har ju namnet Adam tatuerat på snoppen, fräste hon. Nu finns det 2 tjejer på kontoret som vet att det inte står Adam utan välkommen till Amsterdam. Även om jag inte har sex med min fru längre, så vill jag inte att hon ska tro eller kanske sprida ut att jag är homosexuell. Ska jag berätta sanningen för min fru eller bara låtsas som det regnar, undrar John.
Det stod Adam, men välkommen till Amsterdam.
Ja, men tänk till, Kjell.
Men är det när det är stånd så är det...
Ja, det är precis det.
Oj, vad stor han har då.
Precis, det är väl det ungefär
det jag försöker insinuera. Teleskopballer
liksom. Ja, det var det.
Ja, det är någon slags...
Hur många bildpunkter står det? Är det Times New Roman? Vilken stil det står inte? Eller om
jag
det...
vet inte, jag tror det är Cambria. Okay. Vad säger du? Crawford.
Alltså, jag är helt chockad att vi har fått in det här fantastiska brevet med det här fantastiska problemet.
Självutlämnande.
Uff, ja, det är ju...
Och handlar som kommissionen igen. Vi vill säga att vi är anonyma, men det här blir ju någonstans...
Nej, men alltså, jag menar, frun är fortfarande kvar. Det är ju inte så att hon bara, jag drar, hej då. Alltså, hon är ändå kvar. Kanske beroende på att han verkar ha en rejäl doning. Alltså.
Fast de har ju inte sex längre.
Nej, men...
Det är ju konstigt med den doningen.
Det är synd. Ja. Det kan de, kanske de kan börja ha. Jag tänker att det är positivt att han ska visa vad det står. Och också i det... liksom tillståndet, så att hon liksom ändå tänder till lite. Då kan det bli lite spännande och kul med den här tatueringen, tror jag. Det kan till och med spajsa upp deras sexliv.
Vad säger du, Javeron?
Ja, jag ifrågasätter överhuvudtaget hela hans det här förhållandet. Förutom allt konstigt med tatueringen och teleskopballen, så tänker jag att han verkar inte ha sex längre med frun. Nej. Han verkar ha sex med två kvinnor på kontoret, om jag uppfattar saken rätt. Och då tänker jag, varför är han gift med den här damen? De verkar inte ha någon passion.
Varför har han sex med kvinnor på kontoret?
Men det var ju två tjejer på kontoret som visste att det stod välkommen till Amsterdam istället.
Men det kunde ju han ha berättat. Jag trodde,
men jag tolkar det så i alla fall.
Vi får tolka det som...
Jag tolkar det som att det var en som bara hade sett Adam. Alltså, så det
har
inte
hans
hänt
fru
någonting.
Har sett Adam.
Ja, har inte fräst
jag
till
trodde
alltså
han
då.
Hade berättat för två kollegor på
kanske
jobbet.
Kanske, men om det nu är så att han har utomäktenskapliga affärer och ingen affär med sin egen fru, då tycker jag att han får ta ett stort snack med henne. Hur ska vi göra det här? Och då kan han passa på att berätta hur det gick till när han fick sin pillevick tatuerad. Det var inte ens hans fel. Han var ju svinpackad. Sånt hände ju på varannan fest.
Vadå inte fel? Så fort man är svinpackad så är det inte ens fel då?
Om man är
då
utslagen och vaknar tatuerad.
Hans fel.
Med kompisarna som kan ta hand om en, som istället släpar honom till tatueringsstudio och tatuerar snoppen på honom. Är det hans fel då?
Helt och hållet hans fel.
Okej.
Okay. Ja, det håller inte jag med om.
Jo.
Det
är klart att det är det, men han kan stå för sitt misstag och jag tror frun kan vara okej med det.
Han borde inte blivit så full, kanske. Är det så? Nej, såklart. Det kan
jag
man hålla.
Han skulle byta kompisar. Vad är det för jävla vänner han har där?
Det är det snarare.
Det tycker jag,
det
också jag
är också.
Ja, men låter lite som den här baksmällan, filmen. Det hade kunnat hänt i den. Och
precis, ja.
Där i slutet så blir ju allting bara jättehärligt och de ska ju gifta sig och den blivande frun blir bara mer kär i honom när han har en fet facial tattoo liksom. Så att jag hoppas på att det här kan föra dem tillsammans.
Närmare varandra.
Ja, alltså, jag hoppas och tror det, men det här med tjejerna på jobbet, det blev jag helt ställd av. Det vet jag inte vad jag ska ta vägen med.
Okay. Och du tycker till och med han inte bara berätta sanningen utan gör slut med sin fru.
Både polarna och frun kan han dumpa, så blir han ihop med de där två tjejerna på kontoret.
Kjell Eriksson.
Nej, jag skriver faktiskt
han ritar en teckning på.
Nej, men jag skriver ordet välkommen till Amsterdam här. Jag får inte ihop det. Hur kan det bli Adam? Det måste ju alltså innebära att han har ju lite lös hud däremellan som gör att A hoppar över till
det
här.
Men det väcker ju sig. Ja, precis. Okay.
Jag tänker om man kanske kan lösa det på så sätt att han kan ju omforma väcken på något sätt så att det står någonting annat trevligt. Om det gick att ändra och hitta något.
Det står ju Veronica istället.
Ja,
fru
kanske är ännu längre.
Det kan ju vara en lösning på problemet. Så att
ja, det kan ju vara en tågtidtabellan till Alingsås. Var ingen aning.
Skulle stå där.
Vi grottar inte mer i det här, utan du har nu hört vad du bör höra i detta.
Han får köra med en mörk kondom.
Just det. Hej! Ett brev från Benjamin låter så här. Hejsan, hejsan. Jag är 26 år gammal och har varit ihop med min flickvän i ungefär 1,5 år. Vi bestämde tidigt i vårt förhållande att vi inte behöver prata om ex eller hur många vi har varit med. Nu när vi har varit ihop ett tag så har jag börjat fundera över att om jag ändå vill veta om hennes förflutna. En del av mig är nyfiken på vilka hon varit med och om hon haft mycket sex eller inte. Men en del av mig är rädd för att det inte kommer att göra vårt förhållande något gott. Hon är 24 år gammal och jag förstår ju att jag kanske inte kommer gilla allt jag hör. Men samtidigt så är det ju en del av henne och nu när vi har kommit varandra så här nära så känns det nästan lite konstigt att inte veta. Borde jag fråga min tjej om hennes sexuella förflutna, undrar Benjamin. Ska han in där och rota? Vad säger du, Javin?
Jag säger nej. Mm. Jag förstår nyfikenheten. Ursäkta. Därför att ibland kan det vara så att det dyker upp snubbar i ens flickväns liv. Så här, aha, tjena, tjena. Du vet, man sitter och lunchar, så kommer någon kille som heter Marcus. Och sen så går han därifrån. Så tänker man, vem var det där? Vad har ni haft ihop? Man vill inte gärna stå och skaka hand med någon och inte veta om han har varit inne och rotat i ens tjej. Samtidigt så vet jag att det blir inte bättre att veta det heller. Jag brukar istället säga så här: var glad för varje person din tjej har övat med, för nu är hon mycket duktigare på det hon gör. Så se det positivt att hon har övat. Och,
så kan man se
så
på
kan
det.
Man se på det. Mm. Man och lägg det inte i, för det blir bara massa nya frågetecken istället.
Man kan också få prestationsångest.
Mm, och så kan man undra, även om man vet sen då, oj, det var 12 stycken, så men hur var det? Var de bättre än jag eller? Vem hade störst? Alltså det blir bara massa nya frågor. Mm. Så att skitigt.
Vad säger Crawford?
Nej, jag tycker han ska fråga.
Ja, varför?
Nej, men för
vad har han att vinna på att fråga?
Det behöver inte handla om att vinna och förlora alltid. Det kan bara handla om att veta. Det är skönt att veta. Det kan vara skönt att bara...
Man måste väl säga, söka information som gagnar en, eller?
Nej, men så behöver det inte vara. Alltså, grejen är, det är jobbigt att gå runt och ha en icke-information. För det kan ligga och gnaga. Så fort du har fått informationen så kan det liksom lätt... menar jag.
Hur mycket ska han fråga då? Liksom? Ska han gå in på detaljer?
Hur mycket han vill tycker jag. Alltså, jag har varit ihop med massa killar, några stycken. Och jag är alltid jättenyfiken på vad de har haft för ex och sådär. Jag tycker det är jättekul att prata om. Och jag har märkt att killar överlag är väldigt så här restriktiva. Bara, jag var ihop med en tjej som hette Evy. Man bara, och? Vad gjorde hon? Hur såg hon ut? Hur var hon att ligga med? Hade hon stora bröst? Alltså man vill veta liksom. Mm. Men så är det så här, det finns någon rädsla för det där. Men jag tycker man ska se det som att nu är vi ihop, nu är det du och jag. Och allt i ens bagage är ju en historia som man vill ta del av. Det kan vara ganska mysigt och kul faktiskt.
Mm. Vad säger Kjell-Eriksson?
Jag tycker det låter lite som självplågeri att bara fråga. För man kan ju bli svartsjuk och det kan dyka upp saker på en näthinna och sådär som...
Är du en sån som blir svartsjuk på ditt ex, på din tjejs förflutna?
Ja, men det kan man ju bli om du berättar ja. För de kan ju bli så drömmande när de berättar ja, jag kommer ihåg.
Just det. Carl, varför ler du när du säger det där? Varför blir du så glad när du berättar om det där?
Ja, Carl kom jag ihåg på Ibiza.
Men vad
jag tog pill på Ibiza.
Man har ju levt, man har ju haft roligt liksom. Mm.
Precis.
Men kan man inte fråga i sängen? Så att man gör lite hot i hot av det.
Nej, men det tycker jag inte.
Nej, det tycker jag inte. Jag bara lägger ett annat perspektiv på det.
Kan man inte prata om sånt egentligen när det inte är speciellt laddat? Så inte i sängen, tvärtom, utan snarare vid matbordet eller på ett café.
Det bästa är
hemma när man sitter och snackar och garvar
som
ut gamla
är jobbigt att prata om. Det är bäst att gå en promenad och prata, det vet du väl. Det laddar ur jättemycket av den jobbiga stämningen. Så man ska gå en promenad, sen pratar man om det. Okay. Men jag tycker inte man ska fråga. Men om man frågar och hon säger ett antal hon har legat med, skrik inte spontant då: din jävla hora! Det är jättedåligt. Utan håll masken. Aha, ja.
Men alltså, ju mindre man vet, desto mer svartsjuk blir man, tror jag.
Okej. Vilket fint ord. Tack. Panelen består av Kjell Eriksson, Josefin Crawford och Thomas Järvheden. Och vill du skriva in hit och lätta ditt hjärta till vår fina panel som vänder och vrider på allt och kommer fram till en fin lösning, så gör du det på dilemma@mixmegapol.se. Jag kommer ihåg att vi ändrar ditt namn så att du förblir anonym. Ulrika, som egentligen heter något annat, hon skriver att hennes chef äcklar henne.
Ja,
har du varit med om det?
Oj. Alltid, tycker jag.
Din chef står ju i rummet. Hur kan du säga det? Ja, det här blir laddat och trevligt.
Det här kommer bli laddat.
Ulrikas brev ska vi ta tag i om en stund.
Oj då.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Ulrika. Min närmsta chef är väldigt äcklig. Han sitter mitt emot mig i ett öppet kontorslandskap. Om dagarna så får jag stå ut med att han hostar utan att täcka för munnen. Han petar sig i näsan säkert 30 gånger om dagen och han skakar på benet konstant. Oh. Ibland så våldsamt att hela bordet vibrerar. När jag har tagit upp någon av sakerna lite försiktigt så tycker han att jag är löjlig. Men jag stör mig verkligen på att han sitter och håller på hela dagarna. Han är ju min chef också, vilket gör det hela jobbigt att ta upp. Det känns lite överdrivet att ta det här vidare till högsta chefen, men samtidigt så stör det mig i mitt arbete. Har ni några förslag på vad jag ska göra, eller ska jag ta upp det här med högsta chefen, undrar Ulrika. Vad säger jag, Järven?
Ja, jättedåligt. delikat dilemma alltså. Mm. Därför att om hon går förbi honom mot högsta chefen så kommer ju det bara leda till att högsta chefen antingen skiter dit eller tar upp det med den här mellanchefen. Och då kommer mellanchefen fatta att det är hon. Mm. Så, och jag vet precis hur hon menar med att man sitter och skakar med, alltså man får det här självvibratot i vaden så att det bara, och det gungar verkligen i bordet då.
Det gör jag konstant.
Ja, det är svinirriterande, nej. Fast jag har inte märkt det här.
Ja.
Så, nej, jag tycker nog...
Men är det äckligt att göra det?
Nej, men det är äckligt i kombination med att han hostar och petar näsan. Och, men han verkar vara en jobbig person bara, tycker jag.
Okay.
Jag tycker hon ska försöka byta plats om det går. Det måste vara den lättaste lösningen.
Alternativet är inte att säga till honom.
Ja, hon har ju försökt det.
Ja.
Men hon kan säga kanske så här, vet du vad, jag stör mig på att du hostar och petar näsan och skakar med foten. Annars är du en bra chef. Jag vill ha en annan plats. Så enkelt kan det vara.
Men satt hon mitt emot, eller jag tänkte om... Nej, men om hon sitter mitt emot så kan vi begära en större dataskärm. Så kan ju hostningarna stoppas av skärmen. Alltså om man skaffar en 27-tummare istället för en bärbar dator till exempel.
Alltså
det är faktiskt ett sätt att skydda sig i kontorslandskap. Det är att skaffa större skärm. Mm. Det är sant faktiskt. Man gömmer sig bakom den stora skärmen.
Det är nackdelen med kontorslandskap, att man får stå ut på sådana grejer. Mm. Vad säger du, Kraftfull?
Nej, alltså det är ju... Det här är ju en sån här tics-person, det hör jag ju. Och det är skitjobbigt, för de kan inte sluta med sina tics. Mm. Och det där med skaka i benet. Jag har varit ihop med en person som har det där. Otroligt enerverande, alltså riktigt, riktigt jobbigt tycker jag. Stressande och störande att liksom ett helt golv eller ett helt bord bara vibrerar. Alltså det är så jättemärkligt. Han borde ta tag i sina tics, men det kommer han inte göra. Jag tycker att hon ska gå till högsta chefen. Jag tror inte alls att det är säkert att högsta chefen kommer ta upp det här med honom. Utan jag tycker att hon ska säga det att diskret liksom, jag måste få byta plats. Jag kan inte sitta mitt emot honom för det här och det här och det här. Mm. Men jag vill inte att du säger det till honom. Då tror jag att den här högsta chefen, om hen är schysst, ger henne en ny plats.
Okej, vad säger
du? Men varför kan jag inte säga att direkt till honom istället då?
Hon har försökt det, men han tycker att hon är löjlig.
Ja, men det bara säger igen då.
Nej, men det kommer,
tillbaka,
det kommer inte hjälpa. Det kommer inte
men
hjälpa
det rent visuella kan man väl ändå, om du sätter upp en högre skärm, att han petar sig i näsan och hostar sådär.
Ja, fast bara vetskapen om att han gör det, hur stor skärm du än har, bara det kommer störa hennes arbete. Jag vet hur det är.
Men om man sitter bakom en stor... Jo, men en stor skärm väger ju mer och då dämpar det vibrationen.
Nej, man kan lägga golvet skakar.
En gummimatta, lägga en trasmatta. Jag tänker, bygga upp en barriär. Jag tror, skydda
allt
dig
för att slippa prata, är det det du menar?
Ja, precis. Då slipper man se karn. Och snokråkorna riskerar inte... De fastnar bak på skärmen.
Nej, men det räcker
man
att veta det.
Det är det positiva, han äter ju inte dem i alla fall.
Nej, men det gör han säkert.
Ja,
han är på gång med
men i alla fall så
gör han, han gör det här. Han kletar den under bordet, så man känner sig här under bordskanten, ser det som ett bergslandskap neråt liksom.
Stalaktiter av snor.
Ja, höga toppar.
Men
liksom,
jag och Jossan är i alla fall överens om att vi tycker hon ska flytta plats. Ja. Sen så är vi inte överens om hur hon ska göra det. Eller,
så men att, du är så miss... Alltså, du tror verkligen att högsta chefen är så här taskig och ska berätta för den här mellanchefen. Varför tror du det?
Du tror inte att det kommer gå illa för mellanchefen om man kommer att skvalla på att han är en snorpetande, skakande, hostande, jobbig person.
Men så problemet kan vara att den här andra stora chefen, går man in till den chefen, knackar på, åker upp, du vet, flera våningar upp till den största högsta chefen och knackar man på och så bara ja, hej, vad vill du? Sitter de likadana?
Ja, men där behöver ju hon inte sitta, så det spelar ingen roll.
Nej, men jag menar, då är det svårt att föra fram budskapet. Ja, hej, ja, gud, du hostar och petar nästan. Det är precis vad din kollega gör här. Hjälp mig. Du kommer ju inte leda någonstans.
Alltså, sådana här tics-personer fattar ju inte själva vad de håller på med.
Nej,
heller.
Precis.
Så
att,
jo, men det gör man ju. Men,
jo, men
man kan liksom
förstå att andra jobbar, men man förstår inte att man själv jobbar. Det är det jag försöker säga till dig, Kjell.
Men folk stör sig så, på så mycket. Ja.
Men hon får förklara så här. Och säg, om inte du tycker det äckligt, spelar roll. Men jag stör mig på det här. Jag måste sitta någon annanstans. Sen får hon välja då om hon vill gå på Jossans linje och gå till högsta ort eller på min linje och gå direkt på källan.
Det känns som att det är 2-1 här. Den som vinner det går till chefen.
Yeah, high five!
Va?
Jag trodde det var vi som
high
vann.
High five med dig själv du.
Fan vad taskig du är. Dåligt.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Frans. Jag har varit ihop med min flickvän i ungefär 7 år. Idag börjar vi närma oss 30-årsåldern. Jag känner mer och mer att jag börjar bli en förälder till henne istället för en pojkvän. Hon har fortfarande samma deltidstjänst som hon hade när hon var 20 år gammal. Hon jobbar ungefär 3 dagar i veckan och resten av tiden så strosar hon runt hemma och leker med vår katt. Jag köpte körkortslektioner till henne i procent förut. Då var jag tvungen att tjata på henne och nästan släpa ut henne för att övningsköra. Det känns som att jag har växt upp och blivit vuxen, men hon fortfarande är samma gamla tonåring som hon har varit sedan gymnasiet. Jag vet inte vad jag ska göra för att få henne att hitta drivet till något. Om hon inte gör det är jag rädd att jag inte kommer klara av att vara ihop med henne längre. Jag känner mig mer och mer som hennes pappa. Men jag älskar ju henne innerst inne och vill verkligen inte lämna henne. Hon pratar om att hon vill gifta sig, men jag känner inte för det som det är just nu. Vad ska jag göra? Borde jag kräva att hon skaffar ett heltidsjobb innan jag friar till henne? Undrar Frans, pappa Frans.
Mm.
Vad säger Kjell Eriksson den här gången?
Ja, vad säger jag? Det verkar vara att det ligger i heltidsjobbet, tycker Frans. Det verkar väldigt så gammaldags.
Ja, han tycker kanske väl att hon går omkring där och inte gör någonting. Om du vill jobba heltid utan vill leka med katten. Och...
Ja, frågar om man ska skjuta katten kanske, se vad som händer. Mm. Nej, det ska han inte göra, absolut inte. Men det låter lite grann som att han kanske har tröttnat på henne ändå.
Lite grann.
Ja, jag tror inte att det har med det där att göra, utan det där är någonting han har fått för sig bara för att hitta någon slags ursäkt för varför. Han vågar liksom inte riktigt...
Man kanske har en bild för sig hur det ska vara när man blir vuxen.
She's a bitch.
Du tror att hon är barnslig, alltså? Eller var det att hon är en...
Ja, nej, det här
she's
är ju...
a bitch.
Ja, det var min sammanfattning. Jag känner att det här... Det finns två typer av förhållanden. Det finns en typ då man utvecklas med varandra. Mm. Sen finns det en annan typ där man fastnar i roller. Det här är den andra typen. Det är en dålig typ. Bryt dig loss. Gör dig fri.
Slå dig loss. Slå dig fri. Ja. Den tiden den är förbi. En treåring hemma som sjunger på
Frost. Det går ju inte. Behöva vara ihop med ett barn på det där sättet. Jag har själv varit med om den där skiten. Man har någon snubbe som liksom medelålders går runt och larvar sig och liksom aldrig på något vis växer.
Som inte har någon riktning i livet. Är det det?
Nej, men jag tror att det... Alltså, det här, han har lite sig själv att skylla också.
Varför det?
För att grejen är, han har tagit på sig så mycket ansvar för henne, vilket har gjort att hon inte har tagit det ansvaret som hon borde ta.
Mm.
Så att jag råder dig till nästa relation, för den här relationen är körd. Att i nästa relation, ta inte det här jätteansvaret och liksom kör lektioner eller en katt eller vad som helst. Alltså,
han ska inte uppmuntra henne utan hon ska komma på det här själv.
Jo, uppmuntra.
Ja, men det gör han ju om man ska hjälpa köpa körlektioner.
Han löser saker åt henne. Det är inte det han ska göra. Han ska uppmuntra.
Sångaren och artisten Thomas Järvheden, vad säger du?
Jo, får jag prata eller ska jag göra musikal av det hela?
Nej, du får gärna prata
den här gången. Du är bra på att göra musikal av det
annars. Jag tycker själv att det var lite orättvist det som Josefin gjorde nu. Hon sa att lite grann är hans fel, att han har... Jag kan tänka mig så att han tycker hon saknar driv, och så verkar det vara. Och då kanske han bara liksom har försökt, liksom, men här har körlektionen för att sparka igång henne lite. Och så har hon ändå inte velat övningsköra. Hon är tråkmåns och jag tror att...
Jag tycker han är lite orättvis.
Behöver... antingen separera eller så behöver han liksom bara ruska om henne, och då menar jag inte rent fysiskt utan bara säga så här: jag tycker att du är så stilla, du är samma sedan 10 år, vi är vuxna, du måste ha något driv, du måste ha något intresse, du måste gå hemifrån, du måste byta jobb, gör något så att det blir spännande, annars tröttnar jag snart.
Varför är hans bild av vad livet går ut på?
Han är ju man.
Jo, absolut. Men vad är det som säger att hans bild av vad livet går ut på är rätt? Att har det att göra med vad Kjell säger? Att han egentligen i grunden har tröttnat på henne?
Ja, det är det jag tror.
Att kärleken håller på att ta slut. Kan det inte vara så enkelt?
Ja, för jag tycker nu låter det ungefär som att för att hon har deltid, då är hon inte vuxen. För att hon inte vill ha körkort, hon är inte vuxen. Vad är det därför? Att man måste vara vuxen? Det har jag ju fått höra hela mitt liv. Att det är så barnsligt, Kjell.
Fast du jobbar och tjänar pengar. Du är inte hemma och leker med en katt hela dagen.
Det vet inte du någonting om. Det kanske han gör. Han kanske får leka med bilar.
Man kan väl leka med vad som helst. Men min uppfattning av brevet är att hon inte steppar upp, utan han får ta hela ansvar. Och så att han till och med går och köper körlektioner till henne som hon bara skiter i.
Hon kan inte vill köra bil. Hon kan inte intresserad av att köra bil.
Det är klart att hon har...
För att han vill att hon ska köra bil.
Jag har inte råd, Och då har han steppat in och köpt. Och då har hon bara, orkar inte. She's a bitch. Hon ska ut.
Den ovinklade sanningen.
Hon ska ut.
Jag tycker den här Frans...
Jag vill säga en sak till, en kort sak. Det kan ju vara så också att hon är en liten mystjej som tycker om att vara hemma och klappa katter, och hon kanske vill träffa en myskille som tycker om det också. Hon kanske inte behöver ändra sig, hon behöver bara ha en kille som passar henne, och han behöver ha en tjej som passar honom.
Precis, kan de leva i någon etta ute i Rågsved och leva på bidrag resten av livet. Hej då!
Vad är det
här? Ord inga visor. I like it.
Men kattmat ska de ha råd med.
Hejsan, Dilemma-panelen heter Stefan och har varit otrogen mot min fru med en annan kvinna. Nu är hon gravid i femte månaden och vill behålla barnet. Men jag bor ju med min fru och barn och har ej vågat berätta något om denna otrohet. Mitt stora dilemma är att jag faktiskt känner att jag älskar den nya kvinnan mer. Men samtidigt har jag ju känslor för min fru som också är gravid nu med vårt andra barn. Vad ska jag ta mig till? Borde jag lämna min fru och satsa allt på den nya kvinnan, eller borde jag berätta för min fru om vad som hänt och försöka hitta tillbaka till henne istället? Undrar Stefan. Vad ska Stefan göra? Järveden.
Ja, jag tror att det är jätteviktigt att han berättar för sin fru om att han har gjort en annan tjej med barn. Därför att i femte månaden, det är liksom, då är man förbi den veckan. Det kommer inte bli någon abort där, utan det kommer ju komma ett barn.
Och hon vill behålla barnet, så det är ingen snack om det.
Nej, och jag vet inte var frugan är i sin graviditet, men om hon är tidigt i graviditeten, kanske hon har ett val att, nej men här då, jag vill göra abort, eller jag vill skiljas. Ja, så att jag tycker han ska ta det med frun och sen därifrån såklart känna efter vad känner hon, vad känner han. Men inte liksom gå och smyga med det här med det. Han har trampat i klaveret och det är bara upp med korten på bordet alltså.
Tufft samtal där på morgonen. Vad säger du, Josefin Graf?
Jag tycker inte han ska berätta för frun att han har gjort en annan tjej gravid. Däremot så tycker
varför
jag
inte då?
Onödigt.
Men det kommer komma fram till
jo, det kanske det kommer göra. Men min plan är så här. För att orsaka så lite smärta som möjligt, så ska han snacka med sin fru om den här graviditeten som hon har. Frun alltså.
Säg att han är osäker på henne.
Jag säger att liksom han vill bryta upp. Jag tycker att han ska ta sitt ansvar och faktiskt bryta upp. Och också ge henne chans att om hon då i så fall vill göra en abort, vilket hon säkert inte vill. Jag tror hon ändå kommer vilja behålla barnet. Om jag känner henne rätt. Fast jag känner inte henne. Men, och sen när han då har brutit upp och liksom är klar på den linjen, blir tillsammans med den här nya kvinnan och startar en familj med henne.
Och säger om det är
jo, och hoppas att det inte kommer fram att hon har ett barn.
Jo, men det kommer men kanske det kanske kommer fram, men då behöver det vara
du
behöver
skjuta på alltså, det för lite tänka till.
Nej men alltså det är så jäkla det är för mycket att ta att sitta gravid som fru och så få reda på att ens man har gjort en annan tjej gravid och han vill ju undermedvetet vill han lämna henne tror jag. Alltså frun.
Ja. Alltså, källan tittar på dig som han sett Bruce Springsteen på den här åren.
Nej, men jag försöker tänka mig in i bara situation. Jag skulle själv bara boka en enkelbiljett till
Flen.
Innersta Asien och gå och börja
odla
ris.
Ifrån hela situationen?
Ja, bara dragit.
Bara dragit, ja.
Nej, men vilken feg du är.
Ja, jag är feg. Men
du skulle
panik.
Bli en bra pappa, tror jag.
Och två olika, menar du?
Ja. Med två olika.
Två olika.
Ja, det spelar alltså, ingen roll, men pappa, jag tror inte han är en bra man. Men en bra pappa tror jag han skulle kunna vara.
Ja, det kanske,
varför tror du inte han är en bra man?
Men det, du hör ju, han har gjort två tjejer gravida samtidigt. Det är inte Kjell okay.
Men inte jag, har jag gjort det nu?
Kjells argument här i alla fall, det är ju ändå att känslan är att han bara drar ifrån relationen och till en balinesisk ö. Eller Bali, helt
enkelt.
Det är väl en ganska så alltså logisk reaktion så här direkt.
Ja, men det känns, men jag tänkte in, jag tycker inte ni bara jag hör det här brevet jag. Så det känslomässigt klart. Så bara vill jag själv åka till Bali.
Ja, men det kanske är bäst för alla parter i och för sig.
Fast jag inte ens
att han bara drar, men det är ju Kjells känsla. Jag tror inte den här snubben vill det, men å andra sidan kanske det skulle vara lika bra.
Vad hade du gjort, Thomas?
Grejen är att jag hade ringt till en bekant till mig, för han var med om något liknande. Det blev en speciell regnbågsfamilj till slut, där det är både pappor och mammor och flera stycken, och de har en ganska god relation idag allihopa. Men det är klart att det var kaos när saker och ting kom upp till bordet. Jag tror att det här kan bli tre syskon som kan kanske växa upp tillsammans, varav ett av dem är varannan vecka eller någonting sånt. Och den här mamman kanske blir jätteledsen först, men sen kanske hon förlåter honom, för de kanske har haft en dålig period. Hon kanske också känner att vi har haft det piss, jag har också varit otrogen, vad som helst. Men han kan inte smyga med det här, och det kommer fram ändå, så berätta det och försök lösa det utifrån det.
Vad skulle Jossan göra om hon var tjejen som var frun här?
Om jag var frun?
Frun, ja.
Jag hade ju kickat ut honom och behållit barnet. Lätt. Okay.
Eller sagt bara, ja, men det är inte du som är pappa till det här barnet. Jag har fått en chock till där.
Okej. Tack så mycket. Vi har ett brev här från Maria. Hon skriver så här. Hejsan, jag har en kollega på mitt jobb som är väldigt negativ. När jag började på jobbet blev jag till och med varnad för att hon inte var så rolig att jobba med. Men jag tänkte att jag ska försöka ge henne en ärlig chans. Jag har varit väldigt trevlig mot henne när vi har jobbat tillsammans. Hennes största problem är att hon är väldigt, väldigt negativ. Hon klagar på precis allt hela tiden. Om det inte är små saker på jobbet så är det hennes kille som är dålig. Jag har lyssnat och försökt vara sympatisk, men hon suger energi av alla runt omkring henne. Nu har hon börjat smsa väldigt mycket om hennes problem med sin kille till mig. Hon har dessutom sagt att jag är en av hennes närmsta vänner. Jag tycker synd om henne eftersom ingen verkar gilla henne. Samtidigt tycker jag att det är jobbigt att jag har blivit någon slags klagomur för henne. Borde jag förklara för henne att hennes ständiga klagande är väldigt jobbigt och att det är en av anledningarna till att hon inte har så många vänner, eller bara vara tyst och stå ut, undrar Maria. Hänger ni med då?
Vad säger du? Det här, jag tycker det är vanligt faktiskt, den här bitterheten som etsar sig fast hos folk och folk blir så sura och orkar ingenting. Och så här, den är farlig, den smittar. Man har varit där nästan ibland att man kan lätt bli bitter, och särskilt om man är statligt anställd blir man bitter oftast ganska fort också.
Och så blir det en ond cirkel då, för då är det en sur jävel som ingen vill vara med.
Nej, och så blir jag precis med en ond cirkel. Så här måste man bryta, och jag tycker nu finns det hopp för att hon själv ser detta. Hon ser den här personen som är sur och negativ. Och
så har bestämt sig för att vara trevlig och så tar den här personen.
Och det tycker jag är bra, för det tycker jag man kan alltid försöka ge lite grann till de här negativa människorna, försöka lätta upp dem, för det kan löna sig. Men om inte det går, då måste man till slut nästan vända om ryggen faktiskt. Det låter hemskt, men det är nästan,
men nu är det,
så
nu är det så att hon har börjat ty sig till henne för att hon har varit trevlig mot henne.
Ja, och det är någon slags vad heter det? Ja, men det blir någon slags empati där och det är synd om henne och så. Mm. Och det är lite farligt, för risken blir att hon skulle kunna faktiskt smittas av den här bitterheten, och till slut så sitter de som två gammelgaggare och bara samhället är åt helvete.
Ja, back off. Alltså verkligen, ja, det här, det är precis som Kjell säger, det smittar, och så sitter man där själv plötsligt och har dragits ner liksom i det här skithålet, rent ut sagt. Så att man ska akta sig för såna här personer. De är svåra, men de är faktiskt otroligt.
Men det var så bildigt, man försöker nå upp med handen och sugs ner och bara, hallå, nej, man ser ljuset där uppe.
Det är verkligen värdelöst, och såna här personer, man måste backa. Man kan säga till dem en gång också, men man ska inte förvänta sig att de kommer förändras. Kanske när du tar det där steget och så att säga vänder om ryggen, det är då det kanske händer någonting. Men hatar negativa människor som har den här negativa auran omkring sig. Det är så
De hittar energi i negativa
saker. Och de får ju ingen energi av det heller, utan det är liksom, de är som en bara så här klibbig amöba som den här morran i Mumintrollet som är liksom en grå stor klump som, nu tänker vi på den morran såklart. Jag tänker på Muminmorran. men Bubbenmorran tycker man ju om, men nej, jag tycker verkligen passa dig jävligt noga alltså.
Det finns bara en sak som är värre än bittra människor. Det är överdrivet positiva
människor
som är totalt kritiska till
dem. Vissa arbetsplatser kan det bli så att man bara säger så här, vad ska du göra i sommar? Men jag tänkte åka till Medelhavet.
Det är en maginfluensa just nu, det har jag läst på nyheterna. Det bara kommer inte bli, alltid bara så.
Ja, men så finns det de som
jag ska köpa lägenhet, jag tänkte bo på Söder är så otrevligt där. Vad man än säger så får man alltid så här hugg tillbaka.
Men å andra sidan så finns det de som säger, alltså, speciellt i USA, så vad heter du? Anders.
Awesome!
That's the greatest thing ever.
Nej, men det är faktiskt bättre.
Nej, för de lyssnar inte.
Nej, men det
de har inte överhuvudtaget reflekterat över tillvaron. De var någon slags
spöja. Ja, men det ger i alla fall en härlig känsla för stunden.
Men Anders, visst var det på västkusten då, eller?
Det är så överhuvudtaget.
Jag tycker alltid synd om sig själva också. Det är alltid synd om dem hela tiden.
Nu säger jag i debatten, i SVT-debatt. Nu är det min tur.
Okej, varsågod. Du har ordet.
Ja, så här va. Jag önskar att någon ändå sa till den här kvinnan att, vet du vad, jag orkar inte lyssna på dig, för jag vet inte om du har tänkt på det här, men du bara gnäller och det är allt du pratar om är bara gnäll, och därför tror jag att du har mycket färre vänner än vad du skulle vilja, och jag kommer nu behöva ta en paus för du är så negativ energi. Det önskar jag att någon sa, men jag förstår henne om hon inte vill vara den som säger det, för hon sitter ju där på samma arbetsplats och det är inte alls säkert att det faller i god jord, det kan bli jävligt jobbig stämning. Så att jag skulle också backa av, men jag önskar att någon kunde säga det.
Mm. Och kan du inte sjunga då? Sudda, sudda, sudda bort din sura.
Ja, det är jättebra.
Ett litet tips till bara. Skriv ett anonymt brev och lämna ett litet visitkort till en terapeut.
Tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Tack så mycket, Kjell Eriksson.
Mm, tackar, tackar.
Kul att ha
härligt,
det här.
Positivt. Wow! Ja. Awesome!
Awesome!
Wow!
Yay!
Josefin Crafoord, tack så jättemycket.
Boom, tack!
Tack så mycket, Thomas Järvheden, för att ni var här. Ni var på tårna idag.
Ja, visst var vi! Wow!
Det var roligt.
Awesome!
Yeah.
Ja, underbart, ljuvligt.
Vill ni lyssna på programmet igen så går du in i Radio Play-appen. Så är det. Nu är det dags för mixkrysset med Josefin Crafoord. Är du beredd, Jossan, att över?
Jag är så beredd. Hoppas ni där hemma är det också. Gå in på mixmegapol.se, ta fram krysset. This is gonna be fun, bitches.
It's gonna be awesome!
Eller bara, ett kryss, det var jobbigt med kryss.
Jag har ingen penna.
Man behöver inte det, det är 2016.
Okay. Har du dilemma där hemma så skickar du in dem på dilemma@mixmegapol.se. Vi härifrån säger god söndag, glöm inte Oscarsgalan i natt. Ha det gott, hej då!
Hej då!